Ja, det är Åke Sandin det här, och då börjar inte oväntat Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Sändning nummer 1447. Programmet är i största korthet. Ja, rosor delar vi ut frikostigt, Monica Schelin och jag, till ett dussintal som sagt eller gjort något bra. Farshid Ardabili Farsi är iransk-svensk fredsordförande i Nässjö och intervjuas bland annat om sanktionerna mot Iran och oviljan mot Iran från USA. Och själv kommenterar jag svensk upprustning. Men först Louis Armstrong med signaturen till veckans rosor.
Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, it's about.
Ja, Monica Schelin, nu gäller det att ta fram det som har gjorts eller sagt något bra och ge veckans rosor. Och den första rosen vill jag ge till 1300 miljoner människor, nämligen Indien. Oj. Som nu firar att landet varit självständigt i 70 år. Den 15 augusti 1947 upphörde det långvariga brittiska kolonialväldet. Sedan dess har landets befolkning ökat kraftigt till cirka 1300 miljoner. Och håller på att gå om Kina som världens folkrikaste land. Många miljoner indier har ökat sin levnadsstandard och medelklassen har vuxit betydligt. Men ännu finns cirka 500 miljoner utfattiga. Det är de fattigaste av de fattiga som Tuff i 50 år har försökt hjälpa. Senast genom att skicka 200 000 kronor till skolundervisning för barnen till den tidigare så förbesedda stambefolkningen i Dharampurs många små byar. Och sen en ros till Lennart och Osne Lidén, som du känner, Monica, mycket väl, Fårdalabor, som redan i slutet av 60-talet var med och skrev den läsvärda boken Fredspolitik, civilmotstånd. Nu har de på Aftonbladets nätupplaga återkommit i samma ämne. De vill att Sverige bör rösta ner militärt och inleder artikeln med:
aldrig mera krig. Det var det klara målet för många av oss som levde under och närmast efter andra världskriget. Den grymma ödeläggelsen fanns kvar i våra sinnen. Men där fanns också hoppet, ja, övertygelsen att det fanns en annan väg att gå. På 60-talet sköt fredsföreningar upp som svampar ur en optimistisk jordmån. Att oförtrutet bygga relationer, att skapa samarbetsprojekt med våra grannländer, att gynna internationella utvecklingsprojekt i världen, att stärka band istället för att ta avstånd.
Och så här fortsätter Åsne och Lennart. I den kontexten fanns ingen plats för en krigsmakt i sedvanlig mening. Och det fanns redan då en växande insikt om att den militära utvecklingen ökar vår otrygghet istället för vår säkerhet. Debattens vågor gick höga i tidningar, i tv, på orter runt om i landet. Vår militära försvarsmakt är inget man avskaffar över natten. Det var inte heller tanken. Utöver utvecklingen av en internationell och uppskattad kraftigt utvidgad fredsskapande utrikespolitik skulle vi bygga upp ett civilt vapenlöst samhällsförsvar. Dess uppgift skulle vara att försvara människoliv och livsformer snarare än enbart gränser och territorium. Vid ockupation skulle det fungera som en decentraliserad civil motståndsrörelse. Och slutet av början till Åsne och Lennarts artikel löd så här:
Med en budget på 45 miljarder sägs Försvarsmakten kunna upprätthålla ett gränsskydd under en vecka, eller kanske två. Dagligen hör och läser vi att viktiga samhällsfunktioner saknar ekonomiska medel. Vården har inte råd med nödvändig personaltäthet, poliser finns inte längre i lokalsamhället och så vidare. Mer resurser av liknande slag skulle skapa ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.
Tyckte alltså Lennart Åsner-Lidén, som sedan länge är Tyresöbor och tuffmedlemmar. Och hela deras artikel i Aftonbladet kan man läsa på webben. Deras åsikter hörs när de den 19 september klockan 19 inledde ett möte i Tuftlokalen Myggdalsvägen 80. Och sen en ros till Lars Jeppsson, som i en insändare skriver om det gasrör som en firma från Holland lagrade för den gasledning Nord Stream 2 som ska frakta gas till Tyskland från Ryssland. Han skriver bland annat:
för ett halvår sedan så var det en del som högljutt påstod att tyska gasrör lagrades av en holländsk firma i hamnen i Stilleryd och skulle utgöra ett hot mot rikets säkerhet. För lite mer än två veckor sedan lossade ett amerikanskt fartyg ett 20-tal amerikanska stridsvagnar och andra stridsfordon i samma hamn. Främmande makts krigsfordon finns nu på svenska vägar. Är inte detta ett större hot mot rikets säkerhet än ett lager av gasrör?
Men det är väldigt tyst, skriver Lars Jeppsson, i media. Både från journalister och de skränande krigshetsarna som för bara ett halvår sedan såg ett hot i att lagra gasrör i hamnen i Karlshamn. Vad är de lokala företrädarna för Moderaterna och Sverigedemokraterna som i Karlshamns kommunstyrelse gick emot avtalet med det holländska företaget? Och varför har vi inga löpsedlar med rubriker om Trumps stridsvagnar på svenska vägar? Och så en ros till kritikerna av Trumps nya sanktioner mot Ryssland. En av kritikerna är EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, och han säger så här:
America first får inte innebära att Europas intressen kommer sist.
Juncker varnar för att den nya USA-lagen kan skada Europas energisäkerhet eftersom sanktionerna kan drabba europeiska företag som är involverade i Rysslands gasledningsprojekt, bland annat Nord Stream 2. När EU införde sanktioner mot Ryssland 2014 undantogs gasen på grund av att många EU-medlemsstater är beroende av ryska leveranser. Även då blev sanktionerna kostsamma för Europa. Det beräknas att sanktionerna kostat EU så mycket som 100 miljarder euro. Så det är 900 miljarder kronor. Och sen en ros till Magda Gad som var Sveriges radios sommarpratare den 10 augusti.
Hon har vistats länge i Irak och beskrivit helvetet för civila i Mosul. Enligt vissa uppgifter har uppåt 40 000 civila dödats av IS och av USA-koalitionernas bombräder. Ingen ska kunna säga att det inget visste, framhåller hon. Det är därför Magda Gad gör det hon gör. Det är därför hon kliver ner i helvetet.
Och sen en ros till Per Granstedt, utrikespolitisk analytiker, som skriver i Aftonbladet 11 augusti under rubriken "Varför tillät vi den mänskliga katastrofen i Mosul?" Och i texten lyder det så här bland annat:
en stor del av Mosul är lagd i ruiner efter USAs bombningar. Tusentals civila är dödade och närmare en miljon är på flykt. En humanitär katastrof enligt FN. USA-alliansen, där också Sverige ingår, säger att det var nödvändigt för att befria Mosul. Men för alla som nu är på flykt efter att ha sett sina hem krossade och närstående dödade blir talet om befrielse ett hån.
Sen är det Birger Schlaug, ni kommer väl ihåg honom. Han skriver om den största svenska militärövningen på decennier. Den heter Aurora 17, äger rum i september, kostar cirka 500 miljoner kronor med deltagande från 19 000 svenska soldater och dessutom tusentals från USA, Frankrike och andra NATO-länder. Schlaugs slutord lyder:
Aurora närmar sig, krigsretoriken flödar. Tanken på krig ska normaliseras. Vi behöver en fredsrörelse som står emot.
Det gör vi verkligen. Och sen en ros till den undersökande amerikanske författaren och filmaren Oliver Stone, vars 4 timmar långa intervjuer med Putin visats i Sveriges Television. Han har kritiserats för att vara för vänlig mot Putin och inte komma med besvärliga följdfrågor. Men för oss som matats nästan varje dag med västliga mediers negativa bild av den ryska presidenten var det en behövlig motvikt. Och sen en ros till svenska folket. Varför det, Monica?
Ja, och som nu enligt SvD Sifos opinionsundersökning visar kraftigt ökat motstånd mot svenskt medlemskap i NATO. I den senaste mätningen säger nu 49% av svenskarna nej, 33% ja, medan 18% är osäkra.
Hälften av svenskarna är emot NATO. En tredjedel vill fortfarande gå med i NATO. Och slutligen en ros till Peter Wahlbeck som skriver vadå, Monica?
Det som hänt i Syrien kommer att gå till världshistorien som en av de mest meningslösa krigen och det mest fruktansvärda som hänt. Hur allt eskalerade från att vara en arabisk vår till 2 fungerande nationalstaters förfall, Syrien och Libyen.
Och han fortsätter, förr eller senare kommer sanningen fram. Varför CIA la sig i krigen och indirekt gjorde så att IS kunde växa. Och hur Turkiet passade på att både importera olja och sälja material till så kallade rebeller som IS. Alla miljoner människor som tvingats fly. Nu betalar EU pengar till Turkiet för att flyktingar inte ska kunna ta sig till Europa. Samtidigt har människosmugglare tagit över Libyen och lurat desperata människor utan ekonomisk framtid från norra Afrika i gummibåtar. Det bidde ett totalt kaos som fredspristagaren Obamas administration egentligen ligger bakom. Jag tror sanningen kommer att komma fram. Det gör den alltid. Ja, och till sist en ros apropå sanningen till USA-senatorn Hiram Johnson som under första världskriget myntade det kända uttrycket.
Krigets första offer är sanningen.
Och det är nog sant att det är krigets första offer. Tack, tack. Monica Sjölin.
Tack själv.
Farshid Ardabili Farshi från Nässjö. Och du är, Farshid, ordförande i Nässjö fredsförening. Tack och lov finns den fortfarande. Det är ju många fredsföreningar som har lagt av nu. Tuff och Nässjö och några till finns fortfarande.
Vi måste kämpa på, Åke. Vi har inget annat val.
Nej.
Jag är jätteglad och tacksam att du hör av dig. Men, och, ja.
Men du har ju själv erfarenhet av krig, eller hur? När då?
Det har jag. Jag var i fronten i kriget mellan Iran och Irak 82 till 84.
Då var du ung.
I två. Då var jag inte mer än 18 när jag blev inkallad och fick ta värvning. Och jag var bland de få som fyllde 20.
Du, det var ett krig som Saddam Hussein började mot Iran, va?
Precis.
Och det förekom bland annat kemiska vapen.
Jajamensan, det fanns många europeiska länder, bland annat Sverige, bland annat Tyskland, många EU-länder skudde sig på det här kriget och... Det här kriget framställdes som ett religiöst krig mellan två fanatiker, en shia-muslim och en sunni-muslim.
Det var Saddam.
Och shia-muslimen var ju Khomeini, men det som folk glömmer, det som folk inte får veta, Khomeini bodde i Irak från 63 till... Någon gång när han fick lämna Irak och åka till Frankrike.
Hur många av dina kamrater var det som stupade? Det var en halv miljon som strök med i det här förfärliga kriget.
Precis. Det var ju jättemånga från båda länder. Det är ju lika mycket synd om mina irakiska bröder och systrar.
Ja.
Det var ju över en halv mille som... fick stryka med och en halv miljon, det är det minsta.
Aha.
Det är det som man har räkning på, alltså. Det var många som var försvunna, för att inte tala om alla handikappade och alla som blev narkomaner och alla som blev, ja, det är ju grym historia med krig överhuvudtaget. Och Iran-Irak-kriget är inget undantag av krigets fasor.
Mm. Du, det var, blev inga gränsförändringar. Kriget slutade efter 8 år i samma läge som förut.
Jajamän. Alltså markmässigt, geografiskt sett liksom.
Varför?
Det är ju status quo. Men problemet är idag liksom den här instabiliteten.
Mm.
Som har uppstått som följd av det. Och jag är övertygad om de stora makterna, de stora imperialistiska, alltså jag är ingen direkt vän av imperialism. Och deras agenda var att liksom det här området ska vara i den här instabiliteten.
Mm.
Så att de kan spela olika folkgrupper mot varandra, olika nationer. Mot varandra och olja kan fortsätta att rinna iväg till billig summa.
Irak har ju blivit en mångårigt elände ända sedan Storbritannien och USA invaderade 2003 på den lögnaktiga förevändningen att där fanns kärnvapen eller massförstörelsevapen.
Precis, alltså. Men det är ju sedan 88 kriget slut och Irak-kriget slut och Iraks anfall till Kuwait som ledde till andra Gulfkriget.
Ja, vi koncentrerar oss på Iran. Det har ju blivit aktuellt nu genom att president Trump tänker avskaffa, gå ur det här kärnenergiavtalet som slöts för ett par år sedan med Iran och som gjorde att sanktionerna mot Iran lättade och det blev lite bättre för det land som har 80 miljoner invånare.
Alltså det är så här att sanktionerna är väldigt, väldigt, alltså i många avseende, ibland i många olika sammanhang, tycker jag att ibland bojkott eller sanktionsinstrumenten det skulle vara liksom en väldigt effektivt medel.
Mm.
Men än så länge, det finns olika länder utifrån deras egna ekonomiska intresse skiter blankt i den här sanktionerna. Och fortsätter att smuggla. Och fortsätter att köpa och de fortsätter att handla med det här landet. Det spelar ingen roll. Det blir på så sätt det blir gemene man, vanligt folk som blir utarmade.
Men de här nya sanktionerna kommer väl att drabba Iran ännu mera?
Det stämmer. Alltså jag vet att om man tänker på de här sanktionerna som pågick mot Irak. Det blev det som betraktades som den värsta massmordsvapen.
Massa barn.
Det drabbade folket liksom. Mm. Det drabbade barn. Det drabbade sjuka, va?
Men och, Trump ansåg ju också när han besökte Saudiarabien som han fjäskar för. För han får sälja vapen för tusentals miljarder till detta rika. Men land med så få liten befolkning. Att Iran var det värsta terrorhotet. Håller du med om det?
Alltså jag anser att de här scenarier som USA har i sina planer för Iran och för området överhuvudtaget.
Ja.
Vi har inte sett slutet på det än.
Ja.
Det är så här att jag tror att det finns fortfarande i amerikanska administrationens planering att ett anfall mot Iran ska ske.
Varför?
Och om detta blir ett faktum, då vill jag hävda att det är en av de hemskaste katastrofer som har drabbat världen.
Iran.
Och jag är rätt så övertygad om att faktiskt då är vi inte så jättelångt ifrån tredje världskrig.
Mm.
Det är jag övertygad om.
Iran har ju själv blivit utsatt för terror. Och den vanliga uppfattningen är ju att det är Saudiarabien med sin extrema sunnimuslimska wahhabism som är källan till IS och annan terror.
Och överhuvudtaget, och vi har kunnat konstatera på mig själv åtminstone, att man alltid kan hitta någon lättlurad, någon lakej som kan gå ens ärende och utföra uppdraget och sätta igång. Det har varit en gammal prövad sättet första världskriget, alltså andra världskriget. Det har hänt, det finns flera andra maktgalna, ursäkta för ordet, idioter som har använt sig av den här metoden. De kommer alltid kunna, alltså de här maktgalna och giriga individer, de kan sätta igång och framställa.
Vad tycker du om Irans nuvarande president då? Hassan Rouhani som blev omvald. Han är maktgalen också.
Alltså iranska regimen, man kan inte diskutera i det här sammanhanget, i det här regimens sammanhang. Man kan inte diskutera som ett demokratisk regering.
Nej.
Det är det inte.
Nej.
Och,
men han är reformen. Egentligen
det blir valet mellan pest och kolera. Men som det också sägs, i helvetet finns olika grader. Det finns olika grader i helvetet också. Jag menar på att självklart mellan värre, mellan värst, värre och dålig.
Okay.
Självklart då väljer jag den dåliga.
Iran får mycket kritik för sitt stöd till Syriens Assad. Det beror delvis på religiösa skäl, va?
Precis.
Shiiterna, de är väl i minoritet och de beskrivs ju ibland av sunniter som djävulens anhang.
Precis. Det finns ju goda kålsupare på alla sidor. Jag menar på att det som man måste försöka bekämpa, det är fanatismen, det är den här fundamentalismen. Jag menar på att oavsett vilken grupp, oavsett om det är shiiter som är fanatiker eller sunniter eller judar eller katoliker eller ortodoxa protestanter, det spelar ingen roll vad.
Du har konverterat till kristendomen, känner jag till. Vad säger
du
om det kristdemokratiska partiet som vill
de har
budgeten för svenska försvaret?
Också sitt värsta mardröm, anser jag. Sin värsta. Och jag faktiskt blir inte så jätteledsen om kristdemokraterna blir den Sveriges allra minsta parti och inte kommer i riksdagen. Det är ingen större skada. Det finns ju, jag har ju många goda vänner inom kristdemokraterna.
Ja.
Människor som är pacifister, de är inte så glada över utvecklingen, kan jag,
jag kan tänka mig.
Jag vet inte, jag har inte bytt något ord med dem i det sammanhanget direkt, men utifrån en pacifistisk tankesätt, det finns ju många militärtjänstvägrare och vapenvägrare i kristdemokraterna.
Ja,
jag kan inte begripa liksom att de tycker att det är okej med en sån ledare som Bush tog, liksom, så att har tagit på sig till och med israelisk armé-tröja och sitter bakom en pansarvagn och så vidare och tar bild på det sättet.
Jag menar på Farshid Ardabili Farshi. Det känns tryggt att det åtminstone i Nässjö finns en aktiv fredsförening i vilken du är ordförande. Tack ska du ha för den här intervjun i Radio Tuff.
Jättetrevligt och på återhörande, Åke.
Ja, det vi har.
Tack, tack att ni finns. Ha det så bra.
Tillsammans.
Dags för en kort krönika av mig, Åke Sandin. Den har rubriken Sveriges upprustning behövlig? Frågetecken. Regeringen har med hjälp av Moderaterna och Centern beslutat att höja försvarsanslagen med 8,1 miljarder kronor de närmaste 3 åren. Därmed kommer försvaret att öka till över 50 miljarder per år. 3 partier är ändå missnöjda. Det är Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De tycker att svensk krigsmakt bör få ännu mera pengar. Det är begripligt att det minst sagt nationalistiska SD vill slösa mera pengar på försvaret. Men varför Kristdemokraterna och Liberalerna också verkar hökaktiga är svårare att förstå. Många kristna följer ju Bibelns ord om att du skall icke dräpa och Jesu kärlekslära. Men Kristdemokraterna är kanske så desperata över sina låga opinionssiffror att de istället för de kristna i sitt namn borde kalla sig för Krisdemokraterna. Liberalerna har glömt sin stolta tradition från den liberala statsministern Karl Stav. Han ville inte bevilja högerns pansarbåtar, blev 1914 kritiserad av självaste kungen Gustav V och tvangs att avgå. Tidigare fanns många folkpartister eller frisinnade som var pacifister. Idag finns den före detta reservmajoren Jan Björklund som vill att vi ska öka vår krigsmakt med dubbelt så mycket som två andra allianspartier vill. Dessutom påstår Björklund att Ryssland upprustar och är så hotfullt. Nej, Ryssland har snarare minskat sin försvarsbudget på sistone. De 29 NATO-länderna har en 10 gånger starkare krigsmakt än Ryssland. Det ledande NATO-landet USA upprustar däremot kraftigt. Trump vill ha ytterligare 110 miljarder dollar, uppåt 1000 miljarder kronor, till världens i särklass största krigsmakt. Många talar vitt och brett om Sveriges försämrade säkerhetspolitiska läge. Vad det ska bestå av sägs inte eller förklaras dåligt. Det var det sista i den här Radiotuff nummer 1447 som kan höras förutom på 91,4 också på webben tyresoradion.se. God fortsättning på den kommande hösten, kära lyssnare.